Hej, det här är Kritcirkeln. Det är november och mörkt som fan.
En podcast från Aftonbladet.
Hej Loretto.
Halloj.
Som vanligt så har vi mycket att prata om. Vi har sett många föreställningar. Bergmanfestivalen har gått i lås. Vi har sett Demon eller Funeral de Bergman av Angelica Liddell på Dramaten. Och Parallax av Kata Weber och Cornel Mundrucci. Ett gästspel från Proton Teater i Budapest. Också på Dramaten. Vi har också sett The Cave av Steve Reich och Beryl Corot. En samproduktion som turnerar och som hade skandinavisk premiär på Scenkonst Sörmland i Eskilstuna. Och vi såg den på Folkoperan. Och sen har vårt favoritkompani, kan man säga, Kamraterna, gjort en ny krispig föreställning. Diktatorn av Ernst Krenek. Och sen ska vi äntligen få prata om Florentina Holsingers A Year Without Summer, som även du har sett nu, Loretto.
Ja.
När den gästspelade på Dansens hus för ett par veckor sedan. Jag har varit ute och rest och jag har varit på Birgit Nilsson Prize Gala. Och som vi har tidigare meddelat så är det ju Festival d'Aix-en-Provence som är årets pristagare. Men det är ju våran månatliga terapi också, den här podden. Så att, hur mår du?
Ja, du säger november, jag säger FOMO-november. Alltså, jag känner att jag har missat så jäkla mycket och jag bara grämer mig och det riktigt verkar i kroppen.
Vad är värst?
Allt är ju jobbigt, men kanske lite jobbigast är ju... Blixa Bargeld och Dror Feiler hade uruppförande av ett musikstycke på
i Berlin.
Ja, Voices Berlin Festival för ett par veckor sedan. No Sound is Innocent, del 13. Mm. Jag vet inte om det finns egentligen många fler delar än så. Men det är i alla fall en konsert med kammarorkester, elektronisk musik och saxofonliknande instrument baserat på Brechts text Krigsfibel, eller Krigets ABC som det heter på svenska.
Just det.
Det hade man velat se, bara för att det är Blixa.
Precis, vi pratade lite om när vi såg att den skulle komma.
Ja.
Man skulle kunna åka. Man vill ju egentligen alltid vara i Berlin.
Jag har aldrig varit i Berlin och det känns som att det hade ju faktiskt varit någonting som jag hade åkt för bara för att sätta och sen åka hem.
Nej, men varför var vi inte där?
Nej, jag vet.
Och jag vet att samtidigt, alltså apropå Brecht så gör ju Lars Eidinger, spelar ju en föreställning där han gör Brechts Haus på Stille.
Mm-hmm.
Jag har sett klipp. Han sjunger, alltså
ja.
Nej, men ja, nu är det som det. Men jag har faktiskt ändå varit ute och rest. Jag har varit i Italien, fast ganska privat. Men jag har höstlov i Napoli och vi var i Pompeji också. Så jag såg lite, jag gick och tittade på teatrarna där.
Ja.
Jag hängde i teaterkvarteret. De har ju tre välbevarade antika. En amfiteater, en sån riktig romersk gladiator. En sån här Odeon, liksom också en sån amfi, och en som kallas för den stora teatern, som är en riktigt sån grekisk teater. För alla er som kan skillnaden mellan de romerska och de grekiska teatrarna. Men det är häftigt att se på riktigt, och liksom bara Pompeji, hur jävla coolt som helst.
Och pizza.
Och pizza och pittar kan jag säga också, för att det är massa snuskgraffiti bevarat från Pompeji.
Ja, och... nej, men jag tänkte precis säga det. Vad med alla dessa snoppar?
Alltså vi var också på arkeologiska museet i Napoli. Där det är massa fynd från Pompeji och Herculaneum. Men de har ju ett helt rum med erotik. Mm. Kan det här vara dagens tema? Ja, det är ju alltid dit det barkar. Men ja, nej, men de, liksom en otrolig kuksamling. Med alla, du vet, på alla liksom, gamla antika skulpturer så har ju oftast liksom, snopparna trillat av.
Så det är farten. Någon som har suttit där och plockat dem som bär?
Ja, precis, som en liten svampkoj. Jag kan rekommendera. Så. Och, ja, men alltid är trevligt att vara i Italien och äta pizza.
Ja.
Så att, ja, men det var härligt.
Fick du se de Pompejgoner förresten?
Alltså, jag tror att jag såg den som är det, men de har de här casted, alltså liken, eller de här liksom återskapade. Det är ju liksom avgjutningar av de här döda människorna som är, de är inne bakom glas, så att de är inte öppna. Jag vill ta en selfie med, ja, ni kan ju googla det, Pompejgoner, så får ni upp bilder på internet. En som, ja, en person som helt enkelt har stelnat i en, men kanske lite komprometterande pose.
Ja.
Det finns också ett älskande par som man förut trodde var en man och en kvinna, man har kommit fram till att det var två män, som också är jättefint. Men de är lite svåra att se på nära håll, för de är ju då inglasade. Men jag tror att jag såg den som jag letade efter.
Apropå klocka svamp.
Ja, men precis. Och ja, vinklar.
Ja.
Men, nej, men så det var ju härligt. Man måste ha semester ibland faktiskt.
Ja,
och inte gå på teater, fast jag ändå gick ju på teatrar, eller vad ska jag säga.
Ja, en annan form var ju Birgit Nilsson-prisgalan, som jag inte fick någon inbjudan till.
Nej,
hallå.
Pilutta dig.
Ja.
Så då ska inte jag liksom vrida om Peter Mattei från Don Giovanni.
Ja, nej, men jag såg ju alltså dels sångarna som var med, men också tror att någon hade lagt upp på Instagram i sina stories program, alltså konserten. Mm. Alltså mycket Wagner. Åh, gud.
Ja, det var väldigt fint. Ja, finalen var ju från Tannhäuser, och hela festen öppnades ju med en inspelning där Birgit själv sjöng Tannhäuser. Det finns en tv-inspelning.
Mm.
Så att, det var fint. Kungen och drottningen var där och det var fina tal. George Benjamin var där och höll tal till pristagarna. Det var ju faktiskt på Festival X. alltså som Written on Skin hade sin urpremiär. Det var ju de som beställde den.
Just det.
Och vi älskar ju Written on Skin.
Ja.
Vi kan ha pratat om den.
Jag tror att vi pratade om den, kanske kan det ha varit för nästan 10 år sedan.
Mm. För den spelades på Operan.
Precis.
Kungliga Operan i Stockholm. En fantastisk opera. Ja, tatueringsopera.
Mm. Oh, gud.
Ja, nej, men där missar du något. Jag vet inte, jag fick ju en inbjudan. Jag vet inte vad jag har gjort som är... Jag kanske är lite mer glamorös.
Ja, det måste vara så. Mm. Eller så är det för att jag är invandrare.
Ja, det måste vara så. Men vi fick i alla fall komma och se Bergmanfestivalens 2 gästspel.
Ja.
Och vi har ju redan avslöjat nästan vad det här avsnittets tema är. Men naket i både Demon, El Funeral de Bergman av Angelica Liddell och Parallax av Kata Weber och Cornel Mundruccio från Proton Teater. Liddells föreställning är ju samproduktion. Men den hade urpremiär på Festival Avignon.
Just det.
Och vi recenserade den ju då i Aftonbladet. Men jag var inte där det året. Så nu fick jag äntligen se den. Och jag älskade ju Liebestod som hon gjorde på en annan Bergmanfestival.
Mm.
Hon är ju en jävligt cool konstnär.
Konstnär.
Och tvättade fittan.
Ja, bland det första hon gjorde och sen skvätte, döpte publiken med vattnet.
Ja, så det var inte vigvatten utan liksom slidvatten. Förlåt kära lyssnare, men det var faktiskt, det här är sant. Man ska ändå benämna saker
vid
dess rätta namn. Och vad kan vi säga mer om den föreställningen? Alltså, jag tycker ju framförallt att det var, nu, jag klagar alltid på att Bergmanfestivalen är så otroligt krympt. Som en, liksom, man har tvättat en jättestor ylletröja, så är det en tumme kvar. Men det är ju ändå, eller 2, ganska intressanta tummar som de här föreställningarna kan sägas vara.
Ja, nej, alltså det som jag är med mig, det var ju Angelica Liddell körde en slags monolog som pågick i kanske 30-40 minuter där hon ursinnigt liksom chakusar publiken och alla liksom världens samhället med liksom en sån otrolig virtuos röst. Alltså det var liksom som att se Diamanda Galas.
Precis vad jag tänkte säga. Eller vi kanske sa det då. Ja,
ja, nej, men alltså röstperformance. Mm. Men liksom en sån ursinnig kraft som liksom det bara, alltså jag höll nästan på att börja grina för att det var liksom så jävla, alltså, vet inte liksom budskapsmuskap. Jag känner liksom bara kraften i hennes vrede var så jävla drabbande. Åh gud, nu kommer alla teaterkritiker klyschor här. Förlåt.
Mm. Men du grät och du blev drabbad.
Ja, jag grät inte, men jag blev lite drabbad. Ja, jag står upp. Ja, precis.
Ja. Ja, men okej. Jag får klippa bort dina klyschor.
Eller låt dem vara.
Mm. Men hur var det, såg du Liebestod?
Nej, jag gjorde inte det.
För den har ju då lite Wagner-koppling kan man säga, men också det som jag noterar, alltså det är ju så här lite bolls av henne, men hennes liksom oförblommerade beundran för stora manliga genier. Alltså i Liebestod så är det ju den här Belmondo, eller vad heter han, tjurfäktaren, och här är det Bergman. Och jag vet inte, man kan ju inte sätta, liksom, de hör ju på något sätt ihop, eller hennes konstnärliga universum hör ihop. Men hon gör det med sån jävla uppriktighet.
Ja, men precis. Det finns liksom ingenting pick me.
Nej.
Med det här.
Nej, men också det är inte heller ironiskt. Alltså, det är någonting med henne där som jag tycker är fantastiskt. För att hon har liksom, hon har jobbat på länge. Alltså, hon är väl typ i 60-årsåldern. Så att hon har ju passerat igenom en massa olika liksom trender och sånt och är väldigt så konsekvent. Och nej, men jävligt genuin i sitt uttryck. Och det är klart att Bergmans begravning ska vara på Dramaten. Det är väl där liksom hon passar. Och sen så skäller hon ju ut kritikerkåren.
Ja, det var roligt.
Ja. Jag hade trott att hon skulle uppdaterat kanske manuset lite. För att hon hänger ju ut några namngivna ordentligt. Och det blev ju lite skandal.
Ja, det blev någon stämning.
Mm. Precis. Vi har ju någonting här. I senaste veckan så har det ju blommat upp något lite liknande. I den svenska lilla ankdammen.
Ja, lilla fittan-debatt.
Lilla fittan. Och där hade man ju på något sätt önskat att Angelica Lindel kunde bara hold my beer. Jag gjorde en hel föreställning runt det här. Det som slår mig också är att hon verkar så jävla cool och stark och självständig. Hon liksom, jag menar fan, hon tvättar underlivet och röven inför publik. Så att hon är väldigt, väldigt naken. Och samtidigt också en sån otroligt liksom känslig konstnär. Man måste väl ändå kunna få tycka att man är, alltså, alla kan inte tycka att det här är bra.
Nej.
Det är ju liksom meningen. Det här kommer ju vi in på liksom nästa föreställning vi ska prata om också, eller och sen Holsinger. Alltså, det är klart att det inte är för alla.
Liksom. Nej.
Och det ska inte konst vara. Jag är ju astrött på konst som ska vara lite så.
Nej, men då är det inte konst, då är det kommersiellt plötsligt.
Exakt, då är det underhållning. Någon gör liksom en musikal av någons gamla låtskatt.
Ja, vem subtweetar vi nu? Nej, ganska många.
Ja, skriv en riktig musikal för fan. Men det var ju lite chockeffekter. Men också fint med de här gamlingarna. Jag tänkte lite på Norén.
Ja.
Det pratade vi också om lite så. Vi har ju, det här var ju, nu har det gått flera veckor, så vi har ju hunnit prata emellan.
Ja, men precis.
Vi har hunnit ses. Men de äldre människorna på scenen.
Mm.
Ja, och de kommer ju sen tillbaka. Jag tänkte precis, i Holsingers föreställning.
Och att, även i Parallax, Protonen.
Ja, just det. Så att allt hänger ihop idag. Så ja. Nu får ni fan hänga med. Parallax då? Den här teatern, Protonteatern, de är ju typ bannlysta hemma i djungeln nu.
Mm.
Så att de spelar bara i exil. Och bara det tycker jag ju är fint, att bo i ett land som Sverige. Som jag säger, nej, men då ska de spela här.
Ja, tar vi emot dem.
För att nu som världen ser ut, och det kanske inte kommer vara så här i Sverige i all framtid. Alltså, det finns ju politiska krafter som gillar Ungern, som typ kanske tycker att vi inte ska ha ungerska gay lover, liksom sexscener, föreställningar från misshagliga regimkritiker.
Ja, precis.
Men nu har vi det, och jag tycker att det tycker jag är fint.
Mm.
Så bra, Sverige.
Ja.
Men titeln då, Parallax, det är ju någon typ av fysisk term. Någon sån här universumsplaneter.
Ja, jag fick aldrig riktigt till titeln. Alltså, den är ju baserad på en film av samma dramatiker, manusförfattare och regissör. Den heter Evolution och kom ut 2021.
Mm.
Evolution kan man begripa lite mer, för det handlar ju liksom ändå om ärvda trauman, så alltså det handlar om förintelsen och hur det traumat förs vidare. Det handlar om en kvinna, Eva, som föddes i Auschwitz.
Och, säger hon?
Ja, i filmen så är det ju faktiskt alltså det, det stor del av filmen utspelar. Alltså jag har ju inte sett det, jag har bara sett trailers, men man ser ju liksom scenen där hon är liten i Auschwitz. Pjäsen är ju någonting annat.
Ja, nej, men den, för den osäkra är ju här. Jag tänker att det här med parallax, att det är något, alltså det är någonting med liksom en alternativ liksom dimension på något vis. Alltså det är en astronomisk term som handlar liksom om skillnaden mellan himlakroppars position och hur de är liksom, man observerar dem från olika platser. Alltså det på något sätt handlar om perspektiv.
Just det.
Kan man säga. Och perspektiv och tidsförskjutningar. Och de är ju väldigt tydliga i den här föreställningen. Mm. Att det är verkligen, det är tre delar. Det är liksom lite grann, det är inte heller så enkelt som att samma historia upprepas tre gånger, men det är liksom tre versioner, eller man ska säga, som förhåller sig över tid. Och det är stora tidshopp. Och du spelar sig i den här Evas lägenhet. Ja, det är Eva som är den gamla tanten.
Precis. Mm. Lena heter dottern och barnbarnet heter Jonas.
Just det.
Som är homosexuell.
Mm.
Fast det är inte enligt honom själv då?
Nej, precis.
Nej, han bor i Berlin och där har man avvecklat sexuella identiteter, utan man menar på att de, alltså man är friare än så, man har liksom en,
man är människa.
Ja, man är människa och man älskar och ligger med vem man vill.
Ja, precis. Men de andra bögarna är ju bögar.
Ja, men det är ju, alltså, och jag tycker att det där ändå är väldigt snyggt, att även liksom den självhatande bögen gör anspråk på titeln, just eftersom när man inte har några rättigheter så måste man benämna sin position för att kunna kämpa för sina rättigheter.
Mm, precis, och för att kunna bilda kollektiv som styrka också.
Ja, precis. Säga. Alltså den här, alltså att Jonas avvisar den homosexuella identiteten kommer ju utifrån ett enormt privilegium som han, trots att han liksom verkar vara väldigt införstådd med alla postkoloniala och queer-teori. Alltså han verkar ju vara liksom väldigt så här, akademiskt förankrad. Ja, uppväxt i västvärlden, så där, att han liksom ändå har en enorm blind fläck apropå perspektiv.
Ja, precis. Och det här blir ju det blir väldigt intressant också i förhållande till förintelsearvet. Alltså mamman har ju också flyttat till Berlin, tror jag. Mm. Eller, så att han har växt upp där. Och medans mormor är, hon har ju pratat om det här hela sitt liv, och mamman har vuxit upp med sin identitet som att hon är judinna och dotter till en överlevare. Men sen så liksom ruckas ju, alltså så stämmer det här, för att mormor, hon börjar liksom svamla lite och man börjar undra hur det verkligen var, och sen så blir ju liksom mamman lite grann förbannad för att hon bara, men jag, det här är min identitet.
Ja, eller
hon har flera olika pass. Hon har olika liksom fejkade identiteter som man kanske hade under kriget.
Ja, eller det var ju att hon under långa perioder förnekar att hon var judinna, vilket jag, alltså jag känner folk från Ungern som är jud, som har liksom den erfarenheten av att vara judar men inte judar, alltså de har liksom den familjehistoriken men som liksom inte claimar det, och där har vi återigen den här blinda fläcken fast från liksom en annan typ av
identitet liksom.
Ja.
Men och sen så jag, det jag tycker, alltså förutom att det är en väldigt så visuell och men intressant scenografi som å ena sidan är realistisk liksom, och men det blir ett vattenfall mitt i, det blir översvämning någonstans, men det som gör liksom spetsar till den här historien är ju också att hon kommer ju fram till att hon vill ha bevis för att hon är barn till en överlevare, för att hon vill ha de här pengarna.
Ja, men
som Tyskland, alltså ursäktspengarna, alltså det heter någonting speciellt, den här kompensationen för lidandet. Och om hon inte kan bevisa att hon är judinna så kan hon inte få dem. Så att det är liksom lite så här, lite jävla liksom, ja, egoism helt enkelt inblandat.
Ja, egoism. Alltså,
ja, eller vad ska man säga? Alltså liksom lite girighet sådär. Mm. Och så att det är liksom därför det är viktigt. Det blir en poäng. Alltså det är ju en väldigt såhär missklädsamt att hon, det verkar som att hon egentligen bara vill ha de här pengarna. Det är inte så himla viktigt. Alltså de har ju inte levt som judar. Alltså de har ju liksom inte traditionerna eller så. Utan det, ja. det är en spetsig historia.
Ja, nej men och hela liksom, alltså mittengenerationen, mamma Lenas berättelse om att ha liksom ändå växt upp i skuggan av förintelsen, och när hon försöker göra upp, alltså när hon försöker liksom berätta för sin mamma om hur kast barn hon hade, så avbryter mamman henne och säger, jag var född i Auschwitz, alltså ja. Det går...
Alltså, mommy dearest.
Ja, nej men mommy dearest, alltså det går ju inte. Det går ju liksom inte att bräcka den story när man liksom försöker öppna sitt... Du har sårat mig på det här sättet. Ja, men jag var född i Auschwitz. Ja. Då är liksom diskussionen slut.
Mm. Det är som Godwin's law.
Ja,
fast tvärtom.
Alltså,
ja.
Fruktansvärt, men ändå... Alltså, jag tyckte
det var ju roligt.
Det var ju roligt, ja. För att det är... Alltså, alla vi som har haft våra försök till konfrontationer med mammor... Med trauma, alltså.
Nej, men precis. Jag tycker att det var... Det är ett spetsigt manus.
Ja.
Och sen så... Ja, men sen blir det ju en riktig bögorge.
Ja.
Det blir en riktig knullscen. För han har ju någon sorts, jag vet inte, kemsex eller någon typ av kokainknullorgeparty i mormors lägenhet när hon har dött.
Ja, precis.
Och det skulle man väl också kanske kunna så tycka är lite så magstarkt. Hon är inte ens... Alltså det är inför begravningen typ. Så
ja, precis.
Och bor över. Men ja.
Men alla hanterar ju sorg olika.
Ja, precis. Ja,
en del äter, en del gråter, andra tar knark och ligger med massa okända män.
Det var roligt att få se den föreställningen, Parallax. Och som sagt, två nakna efter varann här.
Mm.
Mm.
Ska vi klä på oss?
Vi klä på oss lite grann, men vi håller kvar i det judiska motivet kanske.
Ja.
För att Steve Reich och Beryl Koroth har skrivit The Cave. En relativt nyskriven opera. I modern tid, om man ska säga.
Ja, från början av 90-talet.
Mm. Men skandinavisk premiär blev det ju då i Eskilstuna och vi såg den på Folkoperan. Vet man någonting om Steve Reich? Alltså det är inte lätt musik.
Nej.
Det kan man inte säga. Men otroligt fascinerande.
Ja.
Hela folkoperanscenen liksom full med instrument, för det är ju som en väldigt instrumental fast ändå inte föreställning, för sen finns det ett berättande på videos.
Jo, men precis. Ska säga, The Cave-titeln anspelar på den här grottan i Hebron, Maktpelagrottan, där Abraham, bibliska gestalten, som också binder samman alla tre abrahamitiska religioner, ligger begravd. Mm. Så att utgångspunkten för det här verket är helt enkelt intervjuer med först palestinier, sen israeler och sen amerikaner som får berätta om sin relation till de här mytologiska gestalterna.
Says to Abraham, listen to what Sarah says. Listen to what Sarah says.
The next wife, I think, was Egyptian.
The next wife
was Egyptian. I didn't really know very much about.
Hagar is a woman in a difficult position.
Difficult position.
Men också se den här nu, alltså att den spelas här just nu, det är ju precis jordens stora smärtpunkt som jo, det cirkulerar kring.
Ja. Ja, nej men så jag var tvungen att liksom kolla för, alltså hur mår Hebron nu, om det liksom är intakt i dessa tider.
Det har varit lite extra säkerhetspådrag också, alltså för att världen ser ut som den gör. Det var väl förstås ganska stort liksom judisk community som såg föreställningen.
Mm.
Det var extra säkerhetsvakter på Folkoperan.
Ja.
Men samtidigt också det här berättandet som jag sa sker ju också även i liksom löpande projicerad text på skärmar.
Just det.
Parallellt. Så det var liksom på tyska, engelska och franska.
Just det.
Samtidigt, som är lite nördig, så att du började så här, jämföra översättningar. Och
sen också originaltexterna
på
hebreiska och arabiska, jag inte minns fel, och kanske också på engelska.
Men inte på skärmarna på det, alltså det var liksom mer i dekoren eller vad man ska säga.
Just det.
Alltså också hur de framför texten väldigt rytmisk i, alltså som någon typ, alltså inte rap, men jag vet inte, Steve Reich kanske?
Ja, Steve Reich. Nej, men alltså det som han gjorde, det är ju liksom att han skapade ett partitur utifrån de här intervjuerna, att musiken följer talrytmerna och liksom var
upprepningar.
Och liksom att man samplar olika fraser och sådär, så att det liksom kommer igen och blir till musik helt enkelt. Otroligt fascinerande.
Ett konstverk helt enkelt. Ja. Ett riktigt liksom, för det är ju både liksom ljud och bild och text i, och liksom musik. Men jag blev verkligen så uppfylld. Det var som en enorm liksom storhet också. Jag tar det här greppet. Att verkligen, alltså en gärning, att verkligen så, hej alla ni som bråkar med varandra. Vet ni att ni kommer från samma anfader? Och det tänker jag ju att man vet. Men det som var intressant var ju att de amerikanerna som var intervjuade på slutet inte hade någon koll.
Ja.
Eller några av dem. Och det är väl kanske också en stereotyp.
Ja, så också en del att det också visar på den ska man säga, kulturella mångfald som finns i USA. Som man intervjuade också Native Americans och folk med andra religiösa eller icke, till och med ateister som liksom förhöll sig till, alltså till exempel Ishmael, alltså han är Moby Dick. Så, vilket är ju inte fel, men det var ju inte det. Det var inte honom vi pratade om.
Det var inte det som var frågan.
driven away.
He's sort of the James Dean of the Old Testament.
He's like the James Dean. James Dean
of the Old Testament.
From Moby Dick.
From Moby Dick.
From Moby Dick. From Moby Dick, call me Ishmael.
As big as the Bible for other people. As big as the Bible. As big as the Bible for other people.
Call me Ishmael. Mount Zion, a stranger.
Precis, det blev ju humor, men ändå djupt allvarligt, och att lägga de här perspektiven bredvid varann och sen liksom peka tillbaka. Alltså, jag tänker att någonstans så tänkte jag också så här, herregud, vi behöver mer bildning i den här världen. Det skulle underlätta så himla mycket om folk var lite mer pålästa. Alltså, jag tror att det är mycket av konflikter uppstår för att för att folk bara är dumma, alltså puckade. Nej, men jag menar det.
Ja, eller alltså, kanske det, men också hur olika, alltså igen, för att återkomma till parallax-metaforen, alltså olika perspektiv.
Ja.
Vem är det som claimar Abraham? Vem är det som claimar Ishmael? Alltså, vilken roll har de här kvinnorna? Var Sara bara väldigt vacker, eller var hon någon slags anmoder? Sådär och så vidare.
Ja, precis. Och liksom och liksom blev någon utnyttjad eller inte, alltså ja.
Men det som jag också tyckte var väldigt fascinerande ur ett religionshistoriskt perspektiv, det är ju också att se liksom hur muntliga traditioner, alltså för att alla de här texterna har ju någon gång varit muntligt traderade och sen överförts i skrift i olika versioner. Så,
och då blir det ju olika berättelser.
Jo, men precis. Och det är ju liksom också det som händer i den här överförda bemärkelsen, de här människorna som vittnar och som sen blir till musik. Alltså det är en så otroligt komplext och fint.
Ja, men, och jag, men man tyckte, jag tyckte det var intressant också att man ser i språken också hur språk och språktradition har också bestämt sig för ett perspektiv. För att på tyska skriver man inte ut Allah.
Nej.
Noterade jag där. Och sen blev jag så här, jag vill veta mer om det här och de valen och liksom, varför är det så? Varför säger vi? Alltså man börjar följa trådar så blir det så här, det vecklas ut så otroligt mycket i det här perspektivpresentationen.
Ja.
Så ja, det var en kväll.
Ja, otroligt fint. Väldigt, om jag ska ta med kritikermössan och sätta på mig liksom den privata andliga mössan, så var det en väldigt, liksom inte en andlig upplevelse, men ändå en väldigt fin musikupplevelse med liksom de här andliga förtecknen.
Ja, men uppfyllande liksom på lite mera, lite flera dimensioner liksom.
Mm.
Och jag tyckte att det också var otroligt fascinerande att titta på musik, alltså att titta på musikerna. Många musiker och sen var det olika liksom, det går inte att beskriva den här musiken, men Steve Reich.
Ja, precis.
Fyra
sångsolister också. Och några som är på med någon slags, så det var kanske fyra eller fem slagverkare, bara det var liksom fascinerande, och hur de bytte plats med varandra i de olika delarna.
Ja, där missade ni något, ni som missade.
Introduced.
Och de var påklädda, och påklädda var även diktatorn och hans vänner hos kamraterna, åtminstone till slutscenen.
Ja.
Ernst Krenek, österrikisk kompositör, inte mycket spelad här.
Nej.
Jag undrade varför den inte heter Il Dittatore.
Det hade varit roligt.
Det hade varit roligt också lite grann, för att den är liksom, huvudrollen är väl lite skissad på Mussolini. Men också, Il Trovatore. Jag är en ordvitsare. Men vad vet vi om Ernst Krenek? Du har skrivit en recension.
Ja, jag skrev en recension.
Ja, har läst på.
Ja. Nej, men verksam i början av 1900-talet. Han levde länge. Stor del av sitt liv i exil i USA. Dit han drog slutet av 30-talet. Han hade blivit stämplad som misshaglig konstnär under Nazi-Tyskland. Framförallt för sin opera Johnny Spielt Auf, om en svart jazzviolinist, som jag har suttit och lyssnat på, och den innehåller banjo-musik. Varför är det ingen som sätter upp den?
Du gör det själv. Det är som man får göra. Du får helt enkelt starta ett kompani.
Ja, jag ska. Men i alla fall, det är, diktatorn är en del i en triptyk.
För den är ju väldigt kort.
Ja, precis. Och det är liksom, det är tre väldigt korta enaktare. Har ingen koll på vad de andra två handlar om, men det är väl säkert Gära nationen.
Ja, någonting. Men och här har ju då kamraterna, regissör Dan Turden.
Precis.
De har satt ihop det, liksom vävt in Rikard den tredje.
Mm.
The Winter of Our Discontent börjar de med. Fast på svenska. Det är ju en favoritpjäs också. Och den, man brukar säga det att diktatorer och Rickard den tredje, de är ju väldigt aktuella just nu.
Hoppla.
Hoppla. Och jag tyckte att de fick fram det bra. Det var en väldigt teatral läsning. Det var liksom en liksom halvscenisk, eller vad ska man säga, uppförande. De hade lite texter med sig. Det var inte en stor fullskalig opera, utan alla satt uppe på scenen på musikaliska.
Mm.
Alltså publiken satt på scenen.
Ja, men precis.
Och en stor flygel. Och fyra sångare. And that's it.
Ja.
Men det hattade till.
Ja, nej, men det var riktigt, herregud, nu kommer här min
bariton.
Baritonskurkinken.
Ja.
Nej, men jag tyckte att det var, alltså, jag skrev det i min recension att jag fick en känsla av att man liksom hela tiden från början till slut egentligen satt hos den här diktatorn i någon slags soiré eller aftonunderhållnings. Han, Karl Ackerfeldt, han diktatorn satt hela tiden i roll. Jag hade liksom blivit regisserad med liksom en väldigt specifik svinig mimik. Jag vet, alltså gud. Nej, men jag tyckte att det var väldigt bra gjort. Och liksom hela liksom den här subtila liksom dominansen och liksom sättet att styra sina medspelare var väldigt snyggjort. Alltså jag vet inte om Dan Turdén hade kollat på tv-serien The Boys och som Homelander agerar. Men det är, alltså jag kände liksom att fan, det här är samma person. Mm. Den som vet.
Ja, men då, det var också väldigt så igenkännbara stereotyper, man ska säga. Det var ju ridstövlar, det var mörka kostymer. Eller han hade, diktatorn hade mörk kostym och sen den sårade, han den blinda, den andra personen,
ja,
hade ljusare kostym. Så man skulle, man förstår att de är på olika sidor.
Ja.
Och kvinnorna var också lite så, en sur fru och en lidelsefull älskarinna. Enkelt. Ja. Men vadå? Tidigt 1900-tal är den skriven, eller?
Jo, men precis. Ja. 1925 eller 26. Mm. Ett år efter Tosca, om jag inte tar fel. För att det är hela den här scenen där...
Med pistolen.
Med pistolen där hon ska försöka mörda diktatorn. Den här...
alltså det är en Matahari-grej.
Ja, hon är sjuksköterska. Hennes man har blivit blind under kriget, så därför ska hon hämnas. Så att hon försöker förföra honom med en pistol. Men sen blir hon själv förförd istället. Alltså det är ju lite grann Tosca-scenen.
Mm. Ah, ja.
Fast Tosca lyckas ju.
Ja.
Det är ju inte den här kvinnan, utan hon blir ju, alltså det blir ju nästan samlag. Och jag var liksom så här, alltså vi har ju sett så jävla mycket samlag på scen nu, så att jag var liksom så här, aha, nu blir det samlag igen.
Ja. Men det här är, alltså nu, jag har ju sett Sankta då med Holsinger, det är ju lite så att operatraditionen, alltså det är lite mer byxor på. Alltså det är lite mindre så penetration i närbild. Men absolut, det hettade till. Och det ska du ju göra på operan.
Ja.
Ja. Ja, men och sen så vi fick ju liksom, eller vi fick dem, det bjöds eller såldes, man kunde dricka bubbel under alla föreställningar och sitta verkligen och titta på det här dramatiska skeendet nära. Som en liten salong liksom.
Ja, men precis.
Och då var det ju också skönt att det inte var... liksom det var inte det blev lite våldsamt, eller hon var ju lite, hon gjorde motstånd för sån nej som jag. Och sen blev det mord.
Ja.
Mm. Det här har vi ju sagt förut, men kudos till kamraterna som antingen skriver nytt eller introducerar något som inte spelas ofta.
Ja, och
eller
också,
gör en variant av någonting.
Ja, och också gör det liksom på ett roligt snitsigt sätt som liksom blir oväntat. Jag skrev det i min recension att, nej, men att publiken får sitta på scen är ju inte ovanligt nu för tiden.
Nej.
Men liksom att göra, att osäkra den här positionen som man som åskådare har. Alltså är man liksom en av diktatorns hejd eller gäster?
Mm.
Eller är man helt utanför händelseförloppet? Det är ju upp till en själv att välja.
Ja, men och det är ju det, om man säger, om vi ska ta den seriösa kopplingen till samtiden och till riktig fascism, så är det ju så att väljer man att titta på och applådera så har man tagit ställning. Mm. Alltså om man inte, alltså gör man inte motstånd så är man med.
Precis.
Eller det är lite grann apropå liksom, så har ju också diskussionen varit efter förintelsen, efter andra världskriget och hela liksom uppgörelsen med tystnadskulturen som har varit så här, om man inte var emot Hitler så var man med honom.
Mm.
Liksom. Och det är ju, det här jobbar ju tyskarna fortfarande med, kan man säga. Och vi har nya diktatorer.
Mm.
Det kommer hela tiden nya. Så ja. Nej, men också att de, det ska jag säga kamraten, att de, det här är ju andra premiären i år. De gjorde ju Spadedam.
Ja, men precis.
I somras. Så att det är ju, sen kan jag tycka att det är, eller man kan ju applådera liksom effektiviteten.
Mm.
Så där med små medel. Tänk vad de klarar av i sitt lilla format.
Ja.
Mm.
Ja, alltså jag satt och tänkte när jag höll på att gå som, alltså jag var näst, alltså jag var bombsäker på när det började hetta till att de faktiskt skulle börja ligga med varandra på riktigt, bara för att jag såg förra veckan Malmö Dockteater som jag spelar på Kulturhuset Stadsteatern med The World is Full of Married Men, tantsnusk med Barbie-dockor. Där det liksom är fullt samlag hela tiden med Barbie-dockor.
Mm. Men det är dockor,
ja,
som man säger.
Ja, men precis.
Jag och också, vi har ju satt Florentina Holsinger. Alltså alla spärrar, liksom fördämningarna.
Ja, nej men ja, det känns nästan som mer icke-normativt att ha byxorna på sig efter allt som vi har sett på sistone. Ja, jag vet inte.
Ja, nej men det är väl tur att det finns varianter
på
scen 6.
Mm.
Men visst, det är ett uppsatsämne.
Mm.
Absolut. Och ja, så att nu kommer vi ju fram till A Year Without Summer av Florentina Holsinger. Här kan vi se att alla olika trender knyts ihop i en och samma föreställning. Det är naket, det är sex.
Det är gamla människor.
Förtryck.
Mm. Fekalier.
Och toaletter.
Mm.
Vi har pratat om pottorna, pottrenden, i tidigare avsnitt. Och nu får jag äntligen liksom av... Jag har ju sett den här innan dig. Och sen såg jag om den nu. Och jag var liksom inte... Jag var tvungen att hålla käften för lite grann. Det blir lite överraskning. Att det blir så mycket bajs.
Ja, eller jag var ju... du hade ju på något sätt hintat om att det skulle bli en splash zone i de främsta raderna, och det kan man nog kanske säga att det var...
Värre än på Lidl.
Ja, gud ja. Ja. Nej, men här var det ju liksom full fontän med diarré.
Ja.
Liksom om syndafloden i, i Parallax var påtaglig, så var det här och någonting annat.
Mm.
Det var brun.
Brunsås?
Ja.
Ja, men också att det var en riktig toalett på scenen. Det var ju toalett i Angelica Lidl också, eller pott.
Ja, en liten...
Ja.
Ja, det var ju också en liten bajssituation i Parallax.
Mm.
Allt hänger ihop.
Allt hänger ihop. Men ja, A Year Without Summer. Alltså, jag har ju skrivit om den. Jag skrev om den i Aftonbladet och ja, lite mer om Florentina Holsinger. Jag har ju sett 4 uppsättningar av henne nu liksom på ganska kort tid. Vi såg Tans ihop på Dansens hus.
Ja, eller inte ihop, men när den var.
När den var.
Ja.
Och det finns ju absolut en blodröd tråd genom hennes konstnärskap. Och det är väldigt roligt att följa.
Mm.
Så att jag uppmanar dig att försöka se Sankta och Ophelia's Got Talent. För att vi har då i Ophelia's Got Talent så har vi ju de här stora vattentankarna och swimming pools, och det är ju massa olika typ vattenväsen och kvinnor som går under och undergång. Och, men så slår det mig när jag tänker efter. För här har vi Frankenstein.
Mm.
Och hon har ju hela tiden ett finger i Rocky Horror Show.
Mm.
Som är liksom en Frankenstein-variant.
Mm.
Då har vi swimmingpool-scenerna liksom i Ophelia's Got Talent. Och sen är det slutscenen i Sankta.
Mm.
Sjunger yes. de ju Don't Dream It. Cream It till och med. Som man kunde höra i ett avsnitt tidigare här. Och här har vi liksom Frankenstein-varianten alltså en gång till.
Ja, vadar i bajsmod i slutscenen
ja.
På stilter.
Och är liksom den gröna så här, som är Disney-versionen med muttrar på halsen.
Ja, precis. Och liksom säger hälsa så här väldigt gulligt. Koko! Här är jag!
Ja, nej men det är helt fantastiskt. Och hon som spelar honom är ju samma skådespelare som gör Freud. Anina Machas heter hon. Hon var med i Tans också.
Mm.
Fantastisk komedien.
Ja, just det. Alla går ju Ankeborg här utan brallor. Freud som sniffar kokain, dansar och gör en bokstavligen en djupdykning ner i vaginadentatan i en gynstol på en av dansarna eller på en av... Ja, jätterolig.
Ja.
Sen var det ju också en battle mellan Dr. Mengele och...
Baron Cuvier.
Ja, ja. Precis. Det var ju roligt, apropå liksom att allting hänger ihop. Dr. Mengele nämns ju också i Parallax.
Just det.
Att han fattade tycke för Eva när hon var liten i Auschwitz.
Ja, och precis. Och här i den här föreställningen så är det ju hon kortväxta, Saywa Alvarez Ruiz.
Mm.
Som, hennes story att hon får, det här är säkert sant liksom.
Mm.
Hon får ett erbjudande att spela... med i en film som handlar om Mengele och att han vill utrota sådana som är henne som är liksom, har olika typer av funktionshinder och gjorde experiment. Jävla dåre. Men att hennes svar är att hon vill spela honom.
Ja.
Och så gör hon det här i föreställningen.
Nazistbindel och allting.
Ja. Och ja, men det det är som sagt det är jävligt... magstarkt ganska mycket.
Ja, fast så jävla roligt. Alltså, jag kommer ihåg också inför Tans att du liksom hade förvarnat att det kommer bli äckligt och sådär. Alltså, jag tycker att det är mer roligt än äckligt. Eller det kanske är... Ja.
Men det som... Jag såg någon som skrev så här, men ska vi verkligen triggervarna för föreställningen? Men jag tycker att det är rimligt att göra det på de här föreställningarna för det är... Alltså body horror på riktigt, det liksom är ju sån här suspension art. Man sätter krokar i huden och liksom, alltså den här the ultimate facelift.
Ja, jo men precis.
Med hon som har köttkrokar i ansiktet och hänger upp i det.
Det är någon som pratar och sjunger.
Ja, och jag menar det här har ju varit återkommande att det har varit någon som har hängt i, det vill i vingarna liksom på Tans. Visst hänger de upp någon?
Aha.
Eller hon som är långt hår.
Nej, jag tror, alltså, när jag såg så tror jag att det var samma person som blev
Ja, nej just det, de växlar för att de kan inte hänga två dörr i rad i köttet. Men de alternerar, det här har jag faktiskt kollat. När de hänger upp, liksom hänger sig i vingarna och det gör de ju även i Sankta så är de ju korsfästa, hänger också upp i köttet.
Mm.
Och i Ophelia. Så att det är återkommande och har man svårt för att se blod eller liksom stympningar eller nu var det ju det var fint också i den här föreställningen för i Sankta så lägger de ju ett sånt stigmata snitt och steker på köttet. I den här föreställningen så var det ju ett snitt i låret också, ett sånt där stigmata där den här föreställningen föddes ur.
Ja, ett litet kejsarsnitt.
Och då börjar de ju med att sprätta upp stygnen. Ja. Väldigt så grafiskt på storbildsskärm.
Ja.
Så jag menar det... Men alltså, det finns ju folk som inte klarar av att gå läkarlinjen för att de inte klarar av att se blod. Liksom.
Ja, nej men precis.
Så att jag menar... Ja.
Nej, alltså jag är ju team triggervarna just in case. För att...
Ja, och sen som sagt så är det ju faktiskt full-blown sex. Alltså det är ju ingen liksom... De markerar ju inte.
Nej.
Dildorna inne.
Ja, alltså och utan ens utan penetrationen så är det ju liksom
ja, ja.
Så är det ju
det är sex.
Det är ju sex för ja.
Det är sex.
Ja.
Och jag tyckte att det var om man ska jämföra sett sexscener för det mm. tänkte jag också på med Parallax. Alltså det här är ju lesbiskt liksom tjejsex mm. och sen hade vi en riktig bög sexscen.
Mm.
Det var verkligen så olika sex. Mm. som gestaltas. Jag har ju aldrig varit med i någon bögsexscener för att jag är en straight kvinna.
Mm.
Och jag menar det kanske, det må vara en stereotyp liksom. Men det som Holsinger visar är ju sån otrolig ömhet.
Ja.
Och sen är ju hela den scenen så väldigt lång kan man känna när man sitter i en salong och tittar. Men det är så här, fan vad fint, det är ingen jävla pang på rödbattan här inte.
Nej,
de bygger upp.
Ja. Nej, men förspel, glidmedel, ja, man tar hand om...
Omtanke.
Ja, alltså de icke-normativa funktionskropparna ja. Blir också omhändertagna så att det liksom inte gör ont eller sådär. Utan...
Nej, men de ser ju ut att ha det trevligt.
Ja.
Jag tycker att det är fint. Mm. Det är speciellt att visa det här på en teaterscen, mm. absolut. Även om det är 2025 ja. Så... Det är klart att hon pushar gränserna, men det är svårt att säga vad en liksom, heterosexuell snusgubbe tänker och tittar på, såklart. Men mm. jag tycker ju att hennes, alltså det hon gör att hon liksom, ja, men hon reclaimar kvinnokroppen, hela kroppen, jag skrev det också i min text.
Mm.
Tuttarna, fittan och hela balletten.
Mm.
Alltså det är verkligen, så här gör vi. Och de gör det kväll efter kväll.
Mm.
Och det är, liksom, det är också mycket mer än det.
Ja, men precis.
Och väldigt roligt.
Väldigt roligt.
Ja.
Måste hela tiden återvända till att det är liksom provokationer och kontroverser till trots så är det ju liksom ändå väldigt mycket humor.
Mm. Och jag tänkte ju när jag skulle se den här för att man har sett några föreställningar i rad, det är som att hon liksom hon levlar ju hela tiden. Så tänkte jag så här, men hur kan hon liksom utveckla? Hur kan hon bräcka det här? Hon är med efter Sankta och de knullande nunnorna liksom. Alltså det var ju alla tabun. Den hade ju också liksom, hon är ju från Österrike.
Mm.
Då är det klart att hela den katolska, den religiösa, alltså gräns, alltså att hon spränger de tabuna. Det kanske inte vi i Sverige tycker är så himla... laddat, eller vi, eller jag. Men såklart att katolikerna tycker att det är jobbigt.
Mm.
Med knullande nunnor som åker rullskridskor och svärdslukare och vad man nu är. Men det är ju trots allt, i vår jättesexualiserade värld så hajar man ändå till. Det är ju egentligen inte, det är ju inte hennes föreställning som är chockerande, utan det är ju världen utanför.
Ja.
Så att, det här är värt att tänka på.
Mm.
Men du måste se Sankta.
Ja, men jag känner ju det. Ja. Jag har ju också specialintresse av non-splotation.
Mm. Den har spelat klart i Stuttgart nu. De har spelat sina sista föreställningar. De hade en stor ceremoni. Jag följer dem på sociala medier, såklart. Men det är ju hennes show och den turnerar.
Mm.
Så att, det är ju bara att någon bjuder in dem. Till exempel.
Ja.
Så kanske de kommer och spelar. Eller så kommer de att turnera ett tag. Mm. För den säljer ju slut. Alltså alla föreställningar säljer slut.
Ja.
Om det nu är ett kriterium för bra. Men det är ju ändå ganska safe bokning. Jag har hört att de kostar väldigt mycket.
Ja, nej, men det kan jag tänka mig. Det är mycket, mycket bra.
Men den här är ju då den här upplösbara nakna kvinnan, alltså som är scenografin som egentligen dominerar scenografin ganska mycket bortsett sen från den här skridskobanan som dyker upp på slutet. Den är ju ändå, måste ju ändå vara någon typ av anpassning för hennes scenografi, för att det är ju alltså, de här stora vattentankarna är Ophelia's Got Talent, och helikoptern, alltså det, ja,
ja.
Det är ett extra bagage kan man säga.
Mm.
Och det är någon stor klocka, alltså sån här kyrklocka i tung i Sankta. Mycket rigg som fan. Mm. Men den här liksom The Origin of Life, Pastischen eller Nicky de Santfall,
mm,
de kliver ju ut ur ur hålet.
Ja.
Ja. Som man gör.
Ur grottan.
Ja. Nej men fantastiskt att Dansens hus har nyöppnat igen och bokar så här bra.
Ja, jätteroligt.
Det var mycket folk.
Mm. Alla var där.
Om man ska säga någonting som var roligt att se också, så var det, jag tyckte det var roligt att titta på publiken. Och sen när jag såg att ÖFA-kollektivet ska göra Fäbodjäntan på Dramaten, så tänkte jag, aha, för jag såg, mm, åtminstone såg jag Lisen Rosell på Florentina Halsinger. Så att, där kan man ju säga att man har någonting att kanske se fram emot,
ja,
till våren. Har du har sett riktiga Fäbodjäntan, filmen?
Nej, det har jag inte.
Nej, jag har inte heller gjort det, för det här är en sån här, alltså, urban myth, höll jag på att säga. Det här är en sån som alla pratade om när jag var liten.
Ja, men vet. Alltså, man, jag riktigt ser fram emot den researchen som man ska göra.
Ja. På din jobbdator.
Precis.
Ja, oh, gud. Jag har faktiskt haft såna där, just när jag jobbade på Sveriges Radio. Så det var så här, alltså bara som ni vet nu så sitter jag och researchar för en föreställning. Men jag tror inte det är riktigt lika hårt här på Aftonbladet. Men ja, nej, men det finns ju de som snackar upp det. Det kan ju bli vad det blir, men det som man kan säga, det som borgar för att man kommer att skaffa en biljett, det är ju ändå att det är dem. Lisen Rosell, Amanda Patrea och Nadja Hjorton, va?
Ja.
Det är de tre.
Ja.
Och jag menar, de gjorde ju liksom Jane Austen, alltså de har ju... Ja.
Nej, men jag kommer ju fortfarande, visst var det de som gjorde Grottbjörnens folk, apropå tantsnusk.
Ja, och Cuteness Overload.
Ja.
Alltså det har snaskat.
Ja.
Det
och har snaskat, det är ju mycket naket och det är mycket slick på tuttar, men också med den här respektfulla ömheten och om tanken om både varandra och publik. Alltså det är liksom inte chock. Så.
Ja, men också jättemycket humor.
Ja, verkligen.
Och korven.
Ja, gud. Ja.
Och den har ju varit i farten på Konträr, på den här midsommarföreställningen.
Ja, just det. Den missade jag.
Väldigt Swedish thing, va? Så det kan man säga, det finns ju ändå någonting att se fram emot.
Ja,
framåt
apropå våren. Kulturkanon också.
Absolut. Någonting annat som händer framöver, det är ju också att Dramaten har bokat Milo Rau. Som ska göra The Pellicott Trial med en svensk upplaga. Det här visste jag, men jag har inte liksom vågat säga någonting, men nu är det ute.
Ja.
Så 9 december.
Precis.
Jag har ju sett den tyska streamad och lite av den franska streamad från Amion. För jag hade ju åkt ifrån Amion när den spelades där. Det är ju väldigt starka texter.
Mm.
Det är ju vittnesmål.
Ja.
Från den här, apropå en annan sida av underlivet.
Mm.
Alltså de här jävla våldtäkts... Alltså fy fan. Men bra och viktigt, som man säger.
Mm.
Och det ska vara fria entré.
Ja.
Så det kan ju vara värt att hänga på låset. Sen ska ju Milo Rau göra en annan uppsättning, en nyskriven. I vår januari.
Just det.
Och jag skrev ju om det här i mitt nyhetsbrev också. Han har blivit kanslad från BITEF.
Mm.
Det är ju otroligt sorgligt och chockerande faktiskt.
Ja, verkligen.
Vi har ju varit på BITEF, för vi har pratat om BITEF flera gånger. Det har ju varit en bra festival, men det går utför i Belgrad. Inte konstigt som världen ser ut, men det har ju varit som det som jag lärde mig när jag var i Belgrad. Det var också att säga, men Belgrad är inte resten av Serbien, men det är också väldigt proryskt. Det finns mycket som är konservativt, men de har liksom samtidigt har de haft så här, de har ändå haft Pride, alltså, men de har motståndet. De har liksom haft alla sidor, så att det har liksom varit en, det har funnits ett, liksom ett tydligt motstånd. De protesterar ju nu bara i helgen, hela den här Novi Sad-olyckan. Det är ju alla universitet och alltihopa, de är ute och protesterar. Det är liksom ja, det är Novi Sad då, men Novi Sad och Belgrad, alltså universitetsstäderna. Ja. Men alltså det här. Mm. Alltså de har ju cancelat honom. De har ju avbokat hans uppsättning av Pelicot Trial på BITF för att han har kritiserat alltså kulturministeriet, eller man ska, ja, vad man begreppet nu är på serbiska. Men för att de har skurit ner och inte förlängde förra konstnärliga ledarens kontrakt. Alltså det har ju varit två sedan Ivan Medinica. Mm. Ivan slutade ju också i protest.
Ja, just det.
Och sen så... och nu har de... Så att nu har de bytt liksom konstnärliga ledare på kort tid, tre gånger. Och de här har också sagt upp sig nu.
Mm.
I protest. Så att ja, man, mina tankar är där.
Ja, verkligen.
Det har ju varit tråkigt. En bra och fin festival. Och nu vet jag inte, liksom, ska man ens åka dit?
Ja, nej, men vem vet vad...
Jag vet inte ens om det blir av.
Alltså, ja, eller om det blir en regimfluffande, mer konservativ styre av festivalen.
Ja. De håller i pengarna, men det är inte bara så. Alltså, det är ju, i Sverige är det mer så att liksom, politiker vill dra in anslagen. Alltså, man censurerar genom att liksom, kapa medlen.
Mm.
Men det finns ju också länder där man är vana vid att liksom, nu tar de bort våra pengar, men vi trollar med knäna för vi måste göra det här för demokratin. Men när man går in liksom och förbjuder konstnärer, alltså det var ju Milorau, kommer ihåg det, han fick ju inte visum till Ryssland
när
han skulle ta emot Premio Europa-priset.
Mm.
Och det här var 2018. Och då hade han ju gjort liksom sin uppsättning av Moscow Trials innan. Så att det var ingen som tänkte att det var en slump att han inte fick visum i tid för att komma till Sankt Petersburg och ta emot sitt pris. Och det var... det här vi kanske pratat om vid något tillfälle, men också Jan Klata fick ju pris då, polska konstnären. Och han sjöng ju ut i sitt, tacktal, eller man ska säga. Och benämnde allt som var problem. Och även Kirill Serebrennikov. Och han var så här, jag räknar inte med att komma tillbaka hit.
Mm.
Jag pratar på. Det är sista gången jag är i Ryssland och det är förmodligen så.
Ja.
Nu är det väl ingen som åker dit. Men det var det. Vad vi har att se fram emot. November är igång. Det finns fortsatt mer att se. Det är många premiärer kvar innan det blir jul. Men vi återkommer snart igen med kritcirkeln. Och ni kan alltid lyssna på tidigare avsnitt om ni har missat något. Tack så mycket för att ni har lyssnat på kritcirkeln. Tack Loretto och Villalobos.
Tack själv.
Jag heter Cecilia Djurberg och vi hörs snart igen. Hejdå.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folke.